I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Oh boy, sa jag.
Nu dricker ju te ju.
Mm, ja, precis. Fast oh boy är högt upp på listan också. Mm-hmm.
Ja, hjärtligt välkomna till Bilpodden med Automotor och Sport, del nummer 2 redan. Lika bra och smida medans hjärnet är varmt. Mitt namn är Joakim Dyredand och vi har ju börjat vår poddepisod med att vi ska gå igenom redaktionsmedlemmarna. Intervjua redaktionen, personerna bakom tidningen Automotor och Sport så att ni får veta vilka vi är. Idag har jag med mig MJ, Micke Jonsson, Mikael Jonsson, testchef och allt, långvarig medlem på tidningen. Välkommen Micke.
Tackar.
Vad roligt att ha dig här.
Ja, tack för det.
Mm. Vi kör nästan samma format som chefredaktör Alrik Södlind råkade ut för. Lite frågor, mest med bilanknytning, men någonstans här i så kommer vi märka vem du är.
Mm, okej, okay. Låter spännande.
Mm. Fullständigt namn.
Carl Mikael Morgan Jonsson.
Då har du också inte ditt tilltalsnamn först.
Nej, just det. Av någon anledning är det en annan ordning. Och det är ju ganska hopplöst egentligen. Mm. Man får ju ofta heta Carl. Liksom, men ja, så är det.
Ja, det är samma sak för Alrik.
Ja, ja.
Mm. Mm. Kan man lyssna på i del nummer 1. Ålder?
47.
Mm. Karriär och antal år på Automotor och Sport?
Ja, det är nästan skrämmande att tänka tillbaka. Det är ju alltså hela 19 år på Automotor Sport. Dessförinnan var jag på en annan biltidning, Bilsport, nere i Blekinge, Karlskrona. Även Fyndbörsen och lite andra saker. Så att det är väl karriären egentligen efter studierna. Albinsson och Sjöberg där nere i Bilsport. Och sen Automotor Sport.
Mm.
Så. Men jag var faktiskt allra först på Automotor Sport, för jag gjorde praktik på AMS.
Aha,
99. Var... Ja, så en månad. Men om man säger anställning så...
Just det. Men det var där fröet såldes.
Ja, precis. Och fröet såldes egentligen tidigare när man började läsa biltidningar. Det var liksom det ballaste man kunde göra. Så att, ja. Men man försökte ju tänka så här, ja, bilar är kul, vad ska man göra? Ja, man ska bli ingenjör och konstruera bilar. Nej, det... Varför inte gå rakt på och köra det som andra har konstruerat? Det är ju liksom ännu roligare.
Så då får man vara med om slutprodukten
ja, istället. Ja, alltså precis. Så ingenjörsstudierna vände jag sen mot journalistik och sådana saker. Så bytte banan lite grann. Mm. Och sen, men det har jag inte ångrat.
Nej, inte vi heller. Bra val. Vad innebär din befattning då? Testchef?
Ja, jag är ju ansvarig för testerna. Vilka bilar vi kör och hur vi testar dem. Och det har varit spännande att utveckla olika testmetoder genom åren. Hur gör man det på bästa sätt och hur ska vi sätta ihop betygen och sådär.
Mm.
Ja, det är väl det i stora drag.
Sen gäller det att få fram bilarna också. Bara det där är ju en huvudvärk av...
Det är en huvudvärk i sig att vara snabb. För att det har man ju märkt att ni som köper biltidningar köper ju där det är intressant att testet är med. Liksom. Mm. Snabba, så det gäller att vara snabb så att... Hade man gjort en tidning och varit en månad sen hade det varit mycket lättare att ha exakt rätt bilar varje gång. Men nu får man kompromissa lite med att man vill ju ha den snabbaste nyheten. Och, ja, det är ett pussel där, logistiskt pussel helt enkelt.
Mm. Det har ju hänt att vi har fått hämta bilar i importhamnar och grejer.
Ja, det får man göra då när man ska vara riktigt snabb. För då, skulle man inte göra det skulle den komma in emot senare. Och då kanske någon annan hinner före och så vidare. Mm. Så det händer att vi sticker iväg och hämtar i hamnar för att vara riktigt snabba.
Mm. Jo. Jaha, då ska vi se. Första bil som du körde.
Oh, som jag körde. Det måste varit mina föräldrars BMW 518 i 88. Som jag övningskörde i och tog körkort i sen. Körde upp i också.
Nu ser jag lite här var vi landar i det här. Den gav väl också då ett bestående intryck kanske.
Det är väl så på många familjer att man hamnar lite i början på något märke ofta. Där det märket som föräldrarna kör. Så att det var min första bil som jag köpte var samma märke. Ja, precis. Så att 518 är första. Alltså tätt följd av, vi hade morfars Volvo 240 också. Ja. För de bodde centralt inne i Malmö så att lite svårt att hitta parkering. Så den stod ute hos oss. Så att jag övningskörde faktiskt den också. Kommer jag att den var lättare med kopplingen faktiskt. Kommer jag att den en hög lite till det. Oj, ska den vara så noggrann. Men Volvo var lite mer så här progressiv. Fast inte så trevlig på andra sätt kanske som BMW. Men ja, de två. Men allra först måste ha varit 589.
Första bil som du köpte?
Det var ju det år man tog körkort där, så köpte jag en BMW 2002, 75-års modell. För att köra till gymnasiet med.
Det var inte en ingen touring eller turbo då? Så,
nej, precis. Det var en förgasare variant, 100 hästars. Och den sedankarossen, vit. Som jag köpte i Helsingborg. Så att jag ville ju testa, farsan hade ju haft två sådana, så jag har ju suttit i baksätet, så jag ville testa i de så roliga som folk säger.
Och det, sitta i framstolen också.
Ja, precis. Även köra dem. Så att jag tittade på ett antal exemplar som jag visade upp på en verkstad som var hyggliga att låta mig hjälpa mig och se om de, hur de såg ut under till och sådär, om de var rostiga. Så.
Föregångaren till 100-punktstestet då?
Ja, just det kan man säga. Jo, för de var väldigt skickliga. Fast han lämnade in, han var gammal kund, deras äldste kund faktiskt. Så att de var extra hyggliga mot mig då. Utan att det kostade något. Kom jag förbi med en bil som jag var ute och provkörde och så dömde de ut dem. Till exempel, jag minns ju en som jag såg in i Malmö. Jag tyckte de var snygg, men under till länkarmen där var ju helt sprucken faktiskt. Han sa, jag kan ju ut och vika hjulet under bilen här i närmsta sväng, om så du kör väldigt försiktigt tillbaka, så den här ska du inte ha. Nej, oj, tack. Men den här var tillräckligt bra för att de skulle godkänna, eller ja, de tyckte egentligen inte om den heller, men den var i alla fall hyfsad.
Nuvarande bil, privat?
Händelsevis en BMW nu. Nej. Igen. Jo, men jag har haft många andra märken, men nu har jag återigen en vit BMW. Den heter dock 335i sedan manuell. Från 2008 års modeller. Ja.
Inte helt standard.
Man vill gärna att den ska vara ännu snabbare. Speciellt jag tycker det är kul att köra på bana. Och då har vi modifierat lite så att den går bättre när man tar ut den där. Problemet med dem är ju att de blir varma i oljan. Om man börjar köra hårt, så att där sitter andra oljekylar. De största jag kunde hitta. Så då håller oljan sig hyfsat sval i alla fall. Sen blir ju bromsarna väldigt varma, det är en tung bil, så vi har byggt lite extra bromskylning ända in till navet som på tävlingsbilar, med liksom rör, inte bara liksom en liten styrskena, utan faktiskt riktiga grejer, och det blir skillnad. Och sen motorn höll jag ju länge original, men det är klart, om kompisarna trimmar så vill man inte liksom ge bort tid på rakorna, så att lite mjukvara också, så den är, ja, så chassi då, ställbar höjd och ställbar kompression och retur på fjädrarna, ett klubbsportchassi då. Ja, den passar bra tycker jag, för mina behov.
Den är rolig, den ser stock ut förutom att den är lite lägre än standard. Men...
Ja, precis, det är lite så sliper. Det skulle ju vara kul att sätta lite dekaler och annat, har jag funderat på, men nej, jag har den original.
Dekalerna ger inte så många hästar, jag tror bara det är typ 2 dekal per hästkraft du får ut.
Ja, precis, men det kan göra lite för känslan ibland, så att några M-linjer hit eller lite. Nej, den ser original ut utanpå det.
Första bil som du provkörde då som motorjournalist i det här yrket?
Det var en frän bil faktiskt, nämligen Renault Clio Sport 2,0 16V.
Kort och koncis beteckning.
Ja, precis. Clio Sport som vi säger i vardags. Alltså den här 172 hästan, om du kommer ihåg. Det är ju andra generationens Clio där. Som jag måste ha kört den slutet 99. Den publicerades i nummer 1-2, som Bilsport gjorde i sådana här dubbelnummer. 1-2-numret 00. Och det var man ju riktigt nöjd med, för köra en sån häftig bil som sin första, man skickas ut på sin allra första provkörning utomlands då i Frankrike. Men det höll på att gå i stöpet. Jag vet inte om jag har skrivit om det, men det är faktiskt värt att nämna. Så här ger man sig iväg på sin första provkörning och har liksom pressen på sig att leverera en bra artikel och det ska bli kul och häftig klivsport och allting. Och detta var ju då Karlskrona bilsport, så då tar man en liten flygmaskin till Kastrup och så skulle vi flyga vidare där hela gänget ner till, ja, vi skulle sluta destinationen Marseille i alla fall. Och alla gjorde väl mellanlandning i Charles de Gaulle i Paris. Men jo, och så i luften då, det började med den timmen med den här lilla konstiga kärran. Jag tror de heter Muk Air. Det ser ut som en mjölkförpackning, de här flygplanen som skulle till Kastrup. Och jag sitter där och ja, man känner verkligen att man flyger. Men halvvägs till Kastrup så tänker jag efter, var är passet? Men passet ligger ju hemma. Alltså. Och jag tänkte, hur ska jag nu? Ska jag liksom chansa att det löser sig? Men tänk om jag blir stoppad, då har ju bränt hela resan. Alltså. Så, nej, jag vågar inte, liksom, jag måste ordna sådana här provisoriskt pass, tänkte jag.
Mm. Så jag började, grispass?
Ja, just det, de som är lite
rosa.
De är rosa, precis. Ja. Det är inte, det är inte sista gången.
Nej, det här är helt sjukt mycket. Jag gjorde samma sak på första resan. Ja, jag berättade om senare, men jag har också haft grispass.
Ja, man är väl liksom extra spända. Så man, liksom, ja, någonting så, men det är en ganska viktig grej. Man borde packa det kvällen innan. Liksom. Nej, så i luften där från att jag suttit och njutit av den här vingliga men roliga, jag är inte flygrädd så, men det var ju ett litet plan. Så började jag liksom sitta där på helspänn, hur ska jag lösa det här? Ah, jag måste ordna ett pass, och då måste man ju till Sverige. Så landade på Kastrup. Mm. Tänkte, så jag i en taxi till hamnen och tog flygbåten till Malmö. Och så visste jag hur polishuset var, så det är liksom då det. Taxi då i Malmö till polishuset, fixa rosa pass. Tillbaka, då tajmar ingen flygbåt, utan då kom på det går en helikopter, så jag sa till chauffören, går den här helikoptern fortfarande? Jo då, så ut i Västra hamnen där på den tiden, detta var ju 99, då gick ju helikopter, så helikopter bak till Kastrup och sen, och det roliga var också att när vi landar så ser jag, ja men det är ju Pelle Sigurd, min gamla klasskompis som har flygit mig, liksom, känner Pelle, jag måste dra nu liksom, vi hade hört att han hade blivit kapten, så det var liksom, ja, och så vidare till Kastrup och sen vidare och så mellanlandning där i Paris. Där kommer jag ihåg att jag var fortfarande stirrig, så att i någon sån här säkerhetskontroll så glömmer jag mobilen, så jag får springa tillbaka, så jag hinner nästan sumpa flyget också. Men hur som det var så kom jag ju ner och då har de andra tagit och provkört till hotellet. Där fick jag ju ta taxi istället till hotellet. Så att jag missade ju dag ett, men dag två var ju precis som det skulle, så att jag kom ju hem med en provkörning, så att det var ju jag var ju liksom nöjd med det, annars hade ju Gert Karlsson som var chefredaktör och Stig Sjöberg för den delen inte blivit glada, tänkte jag. Och det blev de kanske inte så imponerande då. Det blev ju lite extra utgifter. Alltså.
Ja, jag tänkte just säga det. Det lät ju precis hur dyrt som helst.
Det var nog den dyraste sidan kanske det året. Men jag levererar i alla fall. Men så kan det gå.
Ja, herregud. Vilken grej.
Ja.
Mm. Nej, men det är intressant att vi är fler som har grispassat vår första premiärprovkörningsresa.
Ja, det var sånt tusen. Ja. Jaha, det också.
Jag kommer säkert bli intervjuad i podden också och kan berätta den här fruktansvärda historien. Det är även en flygincident inblandad där, men sån här liten intern flyg i Österrike eller inrikesflyg där.
Den vill vi höra.
Ja, den är bra. Men vi går vidare med dig, Micke Jonsson. För vi skiljer ju på en provkörning och ett test i automotor och sport. Så då undrar jag om du kommer ihåg vilken den första bilen du testade var?
Jag hade glömt det där, men jag fick frågan, så jag var tvungen att kolla upp det här en gång. Och det visade sig vara ett duelltest mellan två sjusitsiga bilar. Volkswagen Charan 1,8T mot Hyundai Trajet.
Mm, wow.
V6a, men ändå, jag kan ju förstå lite kanske varför jag inte minns det så tydligt.
Ja, nej, det är lätt att...
Jag menar, i samma nummer körde jag en provkörning av Opel Speedster. Den kommer jag absolut ihåg, alltihop nästa.
Självfallet.
lite så, men första testet jag skrev var de här sjusitsarna. Mm. Det var bara fyra sidor och så. Men,
vilken vann? Charan, va?
Det gjorde Charan.
Ja, känns lite walkover där nästan.
Ja, på den tiden. Jag kommer ihåg, Hyundai kändes lite så här amerikansk i känslan. Ja. Men det var ju lite kul också. Men Charan vann, ja.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ja, vi går vidare och nu blir det lite mer snackiga och korta frågor.
Mm.
Du får välja här. Audi, BMW eller Mercedes?
Jaha, oj. Ja, ska du ha ett snabbt svar? Jag tycker alla tre har fräna modeller. Men okej. Okay. Jag kanske tycker BMW har gjort de roligaste bilarna.
Okej, okay. Det var konstigt val där. Men ja, ja, vi skriver upp det. Då blir det svårare nu då. Toyota, Honda eller Nissan?
Ja, okej. Okay. Spontant Honda. Återigen har alla tre, jag menar Toyota som är så stort märke med, ja, GT86 är rolig till exempel och så vidare. Supra och så, Nissan också, GTR och sånt. Men Honda, för att de, det känns som de nästan aldrig har gjort såna riktigt tråkiga bilar.
Nej.
Utan de har liksom alltid försökt få till någon känsla. Även i Accord, de här större liksom så.
De kallas ju också för Japans BMW lite grann, så att jag förstår.
Jag har hört det, just det. Ja, ja. Sen de är rätt olika BMW. Men ja, de försöker i alla fall vara lite mer. Har alltid försökt så. Så att jag säger hon. Och Type R har gjort ett stort avtryck liksom, i bilvärlden liksom, till exempel.
Seat, Skoda eller Dacia?
Seat, Skoda eller Dacia? Ja, inte Dacia. Jag vet ju där.
Okay, ja, då ska vi se, Seat eller Skoda?
Ja, det är ju dom där, och då tänker jag att man har kört många fräna Seat Cupra-modeller där. Men jag gillar Skoda Yeti också. Och rallysatsningen. Jag är tveksam till Skådas Cupra-grej. Att de har brytit ut det. Därför säger jag Skoda.
Ja.
Mm. Fast jag nu har varit närmare att köpa en Seat Leon Cupra, om vi säger så. Men,
Ja, det är jätteförvirrande där med de nya varumärket Cupra.
Ja, det kändes inte som det behövdes.
Går man in på Cupras hemsida så heter ju Leon fortfarande Seat Leon Cupra.
Jaha, det gör den.
Fast, ja, fast det är bara Cupra Ateca som heter Cupra.
Ja, just det. Sonson är ju igår förresten.
Nej, på riktigt.
Cupra Ateca.
Utan handlardekalen, en riktig
köpt. Ja, den var nog köpt.
Oj, wow.
Så att jag tittar och loggan ser för besynlig ut. Alltså,
till du liksom menar den här tribal-tatueringen?
Just precis, ja. Ja, ja. Men visst.
Det kan finns anledning att återkomma till det ämnet.
Ja.
Okej. Okay. Ford, Citroën eller Peugeot?
Ja, jag säger Peugeot.
Du har ju haft en bra Peugeot.
Ja, för de har gjort så många fräna modeller. Ja, Ford också, men alltså jag har ägt en Peugeot, en 106 Rally. Bland de roligaste bilar jag har haft.
Mm.
Ja, Peugeot har ju verkligen haft humor liksom och satsat på det viktiga. Alltså körglädje och sådana saker. Kvalitet, det är ju viktigt det också, för de har inte satsat på lika hårt. Men och många fräna, snygga modeller genom åren liksom. 405 MI16 där som fortfarande gillar.
406 Coupé.
Ja, mycket läckert. Nej, men det är många GTI-modeller och 306 är snygg och även nu har de spännande design och även 308 GTI och så vidare. Ja, alltså.
Men de har ju tappat det där GTI.
Ja, jo, de har klumpat till då. Men de har försökt hitta tillbaka i alla fall. Så de vet nog om det. Men jag gillar även RC-sätan faktiskt.
Om vi inte passar oss kanske kommer ett underdivisionsmärke till Perså. Med sportiga modeller som heter typ GTI eller någonting.
Ja, det skulle kunna. Låt bli det. För det ja, låt bli om ni tänker så på sjön.
Du får framföra det här på franska någon gång.
Ja, just det.
Vi går vidare och rör oss över Atlanten och säger Dodge, Chevrolet eller Cadillac? En riktig tankenöt
där. Ja, just det. Cadillac där och VLS. Och så. Alltså jag säger Chevrolet för Corvette. Alltså, där har vi återigen gjort det.
Den är ju numera.
Så jag får väl inte säga Corvette kanske egentligen. Men,
ja, men det är ju gamla.
Det hör ju till det. Ja.
Gamla meriter så att säga.
På gamla, precis. Mm. Sen blev det ju ett eget märke av det också, vill de få för sig. Men det är ju ändå häftiga bilar som jag har fått köra tack vare jobbet. Och det måste jag säga, alltså, speciellt om man gillar körning. Till exempel bankörning. Alltså de satsar ju också på det som är viktigt. Väghållning och effekt. Alltså, och då går det undan och blir roligt. Sen att det är plastigt och så jämfört med vissa andra märken. Det spelar ingen roll om man ska köra fort. Liksom. Så att det är verkligen så att en gul Corvette med svart bakstam skulle man kunna tänka sig.
Vilken generation är det då? C5, C6?
Jag tycker nästan bara blivit häftigare och häftigare. C6 till exempel i alla fall. Och så vidare. Ja, femman också var inte så dum. Men, och nu blir det ju mittmotor av det hela.
Oh,
det var lite överraskande. Men ja.
Men som sagt, Chevrolet är en sak och Corvette är en sak. Och kom du ihåg att Dodge även bröt ut Viper?
Ja, just det. Ja.
Historien är full av utbrytare.
Ja, just det, ja.
Vi rör oss tillbaka till Europa och du får välja mellan tipplarna Porsche, Ferrari eller McLaren.
Vilken delikat samling alltså. Oj. Ja, det är ju
tyskt, italienskt eller engelskt liksom.
Ja, precis. Ja, man fick ju kört McLaren också till slut. Tack vare det här jobbet som är roligt.
Ja.
Och jag hade ju höga förväntningar på McLaren. För alla sa att de var riktigt bra. Och den var ju så bra. Alltså, jag snackar nu styrkänsla och sånt. Det var ju helt, den var värre än de Porsche jag hade kört.
Faktiskt.
Ja.
Och chassit, just att det kan blanda bra rullkomfort med bra bett på ett helt
ja, nytt sätt. Precis. Det var helt okej komforten då. Det var den 570S som jag körde första. Och sen 720 också.
Jaha.
Det var ju inte dålig.
Nej, ja, men, den har jag passat på. Jag körde 570 Spider, gjorde jag.
Ja, just det. Men alltså man vill ju inte välja bort Ferrari, herregud.
Man får välja ett tyskt märke.
Ja, just det. Just det. Men jag säger, jag drar väl till med McLaren för jag blev impad av produkterna. Men jag är nog närmare att köpa en Porsche själv om jag skulle, för de kostar rätt mycket McLaren.
Ja, det är det.
Liksom så. Och Porsche, ja. Men varför inte? Så har jag sagt något.
Ja, det är ett okej svar. Okej, nu blir det bara två alternativ att välja på. Coupé eller cab?
Ja, då säger jag coupé. Om du med cab menar en cabriolet-version av en coupé, för att Roadster är en sak.
Ja, nu
utvecklar jag kanske då. Men ja, jag får bara förklara för att styr, alltså många gånger när man satsar en 4-sitter cab och så kör man ner för trottoarkanten, redan då tänker man, vad har de gjort med bilen? Har förstört den liksom? Alltså, liksom man hade vrider sig och så. Och då har jag tänkt att, men så känns ju sällan Roadster, alltså Boxster eller liknande.
Ja, precis. Tar vi skillnaden Boxster Cayman, då är det en sak kanske.
Men ja, just det.
Då är det Volvo C70.
Ja, då blir det liksom, nej, då är det bättre att det känns ordentligt, vrids nu och så. Men det är säkert mysigt att kunna ta fyra personer och att åka cab så. Men
jag säger så här, fyrsitsiga cabbar är inte din...
Nej, då tar jag mycket hellre tvåsitsiga liksom.
Ja, SUV eller kombi?
Då blir det kombi.
Jaha.
För att jag är ingen SUV-person så från början.
Nej.
Även om jag har kört många häftiga och bekväma SUVar genom åren, såklart. Men Du vill alltså sitta... en kombi gör ju jobbet lika bra och bättre rätt ofta.
Så... du vill sitta längre ner.
Ja, precis. Lite mer kontakt och en här vindfång och liksom så. Ah, mm. Mm. Men jag förstår dem som väljer en maffig SUV också. Mm. Det gör jag.
Bensin eller diesel?
Ja, bensin.
Mm. Ja. Ja, vi behöver inte...
Nej, alltså... men visst, vissa modeller så. Men om du bara säger så, bensin.
Ja. Laddhybrid eller elbil?
Ja, det var ju svårt.
Alltså, eller inte. Den ena är ju lite av ett...
en halv mesyr kan man tycka. Mm. Men nej, ja, du kommer höra sen. Jag måste säga laddhybrid. Mm. Fast för att... jag har med det på min topplista faktiskt. Ja, för att de liksom är ju... de liksom är ju ett sätt att leda in en på elbilar på ett mjuk övergång så att säga. Mm. Så att, utan att få räckviddsångest och kris och så här. Man kan liksom testa på. Mm. Som jag körde ju elektriskt hela vägen hem igår till exempel och hit idag. Var det en elbil? Nej, det var det inte. Var en laddhybrid. Mm. Men den gick som en elbil då. Mm. Och sen kan man ändå köra till Göteborg med den utan att tänka sig för att behöva ha laddat natten innan och så. Så att jag drar till med laddhybrid. Men.
Det får du göra. Mm. Okej, då ska vi gå vidare. Charter eller bilsemester?
Ja, bilsemester.
Ja.
Alltså, och då kommer jag precis från en charterresa.
Ja, det gör du faktiskt.
och det var väldigt skönt att så koppla bort allt. Men bilsemester är ju härligt. Alltså, planera av vilka länder och vad ska man göra. Att köra långt med bil är ju kul och mysigt. Och absolut bilsemester. Mm. Det är ju...
bilsemester all inclusive.
Ja, det skulle ju vara något.
Mm. Den bästa av två världar.
Ja, just det.
Formel 1 eller Formel E?
Där säger jag Formel 1. För att det är ändå det värsta och snabbaste. Alltså Formel E, ja de kämpar på. Jag hoppas, jag är lite intresserad. Jag försöker bli lika entusiastisk för de racen. Men jag blir ju inte det, märker jag. Jag vet inte. Jag samtidigt har sagt till mig själv att jag ska inte uttala mig förrän jag har varit live och sett ett Formel E-lopp.
Nej.
Det tycker jag egentligen man ska. Jag har varit live på Formel 1 men jag har inte sett Formel E live. Mm. Men vad är det som fattar? Det är ju ett jättestort steg att de i alla fall inte kör in och byter bil nu halvvägs.
Ja,
det är ju bra. Självklart. Det var ett stort steg. Men sen och jag har kommit fram till att det är de här banorna mest.
Citybanorna där.
Ja, alltså varför det vet jag egentligen men det blir nu riktigt bra först när de kör på riktiga banor också i alla fall. Nu förstår jag att de behöver ju det här för regenereringen. Att de behöver så snäva svängar. Så de skulle nog inte klara sig på en bana som bara svepte fram. Alltså energimässigt tror jag. Utan de behöver ju ladda i hårt inbromsning. Det är fullt av 90 grader i de här på de här startbanorna. Så att de behöver väl det och sen... jag menar det... att det låter ju ingenting.
Nej, nej.
Men
det gör kanske, ju inte Formel 1 nu längre heller.
Nej, det låter ju mycket mindre. Men någonting i alla fall. Mm. Så att, ja. Men på vägen, jag tror det kan bli något. Och det är ju helt rätt att köra en elektrisk formelklass. Det tycker jag. Mm. Så på sikt, så det blir spännande. Porsche är väl med nu i år också.
Korrekt. Ja. Både Porsche och Mercedes har gått in här. Så nu blir det en intressant säsong. Som dessutom börjar redan i år eftersom de har kalenderbrytande.
Just det, de har konstig kalender. Där. Ja, så att, det är kul att det är många märken. Ja. Och så. Men de har ju lite, bilarna är ju elenhets, de bygger ju inte allt själva, jag förstår.
Alltså, nej, det är ju enhetschassi, men sen är det ju batteripaket och sånt här.
Som eget, ja. Mm. Men på sikt ska de bygga mer själv kanske, för man kan hoppas på.
Ja, vi får se var det landar.
Ja.
När det gäller el kanske kommer komma till den sporten vi ska gå in på nu också. Rally eller rallycross?
Då säger jag rally. För att det är imponerande hur jädra fort det går. Speciellt asfaltrallyn och sånt här. Alltså det, rallycross känns det lite som man skulle vara hyfsad själv.
Oj.
ja, nu kan jag. Men jag menar då i procentuell tror jag skulle vara mer efter. Jag är ganska säker på det. Ja. Om jag hoppade in i den här fjästan eller teatern eller Yarisen eller Hyundaien eller Citroengen som är med också. Än om jag till slut fick nöta några varv på någon av de här rallycrossbanorna. De kör ju som 17 och de har ju ännu värre ax och allting och effekt. Mm. Men ja, de är ju duktiga så. Det är inte så, men jag tänker, jag blir ännu mer impad av rally.
Mm.
Och bilarna är ju lite mer lika jag gillar den kopplingen till gatbilar trots allt. Mm. Rallycross, alltså de tappar ju skärmar och stötfångar och sånt. De kör lika bra för det. De ser nästan snabbare. Det ser nästan gjort. Det ser ju bara ut som pappgrejer som flyger liksom. Mm. Det är någonstans där så blir jag lite, ja, okej. Okay. Då har du liksom röromsbilar som bara ser ut som, ja, jag vill ha lite mer. Men också skoj alltså. Men ska välja så säger jag faktiskt rally.
Jag skriver upp på to-do-listan här att jag ska boka in dig på ett rallycross-test här uppe på Höljes också.
Så jag får ja. Äta upp
det här. Det här ska du få äta upp, minsann. Oj.
Ja, ja, det ska bli skoj.
Ja, det ska bli. Det är inte riktigt konkret fråga, men vad tycker du är bäst med bonus-malus eller kilometerskatt?
Det är ju lurigt, ja. Vi har ju det ena.
Ja, det är korrekt.
Och där de liksom de som köper roliga bilar ska betala för de som köper snåla bilar, kan man ju säga.
Ja.
Och kilometerskatt, jag säger kilometerskatt, det låter mer rättvist som du skulle kunna göra det. Alltså betala efter hur långt du kör.
Mm.
Det är lite som jag tänkte att varför inte lägga fordonsskatt mer på bränslet, så blir det ju den som kör längre automatiskt betalar lite mer.
Ja, och den som har en bil som drar mer.
Ja, precis. Och det är jag. En att liksom varje år betala in en jättepeng för att man har valt en viss modell.
För att man har
modell.
Extremt vacker McLaren i garaget.
Ja, just det. Mm. Så man kör väldigt lite med sen. Mm. Ja, och då blir det. Ja, så.
Å andra sidan så borde man få något sorts straff för att man har en vacker bil bara stående i garaget också.
Ja, den ska ut och köra. Ja. Nej, ingen sådana här samlar och bara aldrig använda.
Inga garage queens.
Nej, exakt. Men okej, okay. Det blir inte så många mil som en vardagsbil ändå kanske.
Vi får jobba på en sån instans som åker omkring och kollar in garage där det står fina bilar och bötfäller dem enligt någon process typ som radiotjänst sådär.
Ja just det, säger, du kör ju inte med din bil, vad är detta? Ut med dig, ja, du har 2 veckor på dig.
Stick ut och kör, annars blir det 15 000
kr. Ja just det, den här vill ju folk se och lyssna till.
Ja exakt.
Ingen dum idé.
Nej, jag tror vi har någonting här med.
Ja men absolut.
Vi går vidare, sista frågan i det här blocket. Landsvägar eller motorväg?
Ja, då säger man ju landsvägar för att det är lite mer bilkörning.
Ja.
Mm. Och motorvägar, lite mer transport.
Mm.
Men är det fri fart som det är där nere i Tyskland, då kan det bli spännande lite grann på.
Numera på väldigt korta epoker, ja. Korta sträckor.
Ja, det är ju det är väldigt ryckigt. Det är mycket 120 begränsningar och så. Liksom. Mm. Men,
och så är det som mest stavskyltar också.
Ja, jo, det är ju visst, det är avbrott. Men där det, trots allt, det finns lite. Och då kan det vara kul att känna hur stark är min bil egentligen.
Mm. Nu ska vi se lite hur du är som bilförare här.
Mm-hmm.
Du ligger på E4, E20 här, Södertälje, trefiligt. Mm. Så kommer du kappa en sån här mittfilsåkare då.
Ja, just det.
Kör du då,
helt gäng förmodligen.
Ja, det är många. Kör du om den på höger sida och tutar? Lägger du dig bakom och helljusblinkar? Eller går du bara ut lugnt till vänster och åker förbi som ingenting hade hänt?
Ja, jag tänker ju en hel del förstås att varför ligger du där i mitten? Man ska liksom underlätta omkörning, lägga sig längst till höger om man är klar med omkörning. Jag kör inte om på höger sida tut, absolut inte. Det är förbjudet. Jag kan ju
få... Oj, är det?
Ja, för fasiken. Det är förbjudet över, ja, det på vet. Vägar.
Över 70.
Över 70, precis. Mm. Men vad gör jag om jag tycker att... Ja, men nu... Jag tror jag lite demonstrativt... Jag kommer ju där längst till höger förmodligen då. Blinkar ut till mittfilen bakom honom. Blinkar ut till vänsterfilen, kör om honom. Och ganska tydligt blinkar tillbaka högerfilen. Eller mittfilen först och sen höger. Och lägger mig ganska snabbt efter längst till höger. Så att han kanske ser att jaha, han lägger sig längst till höger. Det kanske jag.
Intressant.
Det är kanske så man ska göra rent av. Så han har möjlighet att se så i alla fall. Men jag gör inget värre än så där. För det går liksom inte förmedlan då. Ibland tänker jag att man skulle kunna skriva något i bakrutan.
Alltså håll till höger, bondjävel.
Ja,
en klassisk dekal.
Fast lite trevligare kanske, ja, om det ska göra någon nytta. Men... det hade varit bra att kunna göra det ibland, känner. Men lite så, fast nej, jag kör inte. Det har hänt, ja. Såklart. Att, då snackar vi mer tvåfilig motorväg och någon ligger och sover liksom. Och man har bråttom mot, alltså verkligen, och jag har blinkat, jag helt blinkat liksom visat, då har det hänt att jag klippt någon på högsidan snabbt liksom. Ja, det får man ju inte göra, men det har väl hänt liksom. Alltså jag är inte ofällbar, men nej, så ska man inte göra. Det är ett svagens, alltså man ska...
Mm. Men det är lugnt, du är förlåten här.
Ja, tack.
Mm. När du tankar din bil, nollställer du då trippmätaren och skriver upp den faktiska förbrukningen mätt mot pumpen i en körjournal i handskfacket.
Absolut. Jo, jag är, alltså, det är sjukligt noga med sånt. Jag tycker det är roligt. Så att, jag har skrivit upp alla tankningar på 3.35, man kan säga. Alltså, det finns. Oj. Ja, alltså, och alla är fulltankade så att du kan mäta förbrukningen också. Så jag, kan, jag har liksom världens statistik mot färdarten där, kan jag säga.
Oj då.
Ja, kan du, ja, alltså tänk. Jag tror inte, nej, jag tror inte det har klickat en enda gång.
Vad har vi för snittförbrukning?
Ja, den kommer inte ihåg i huvudet, men det kan vi hem kolla i mina Excel-filer. Men alltså,
vänta.
Det jag kan kolla är färdarten.
Nu sa du Excel-filer här, du inte kör journal i hans kvacket.
Alltså. Nej, jo, jag har skrivit på papper, men sen för jag över liksom så. Ifall man skulle bli av med det där. Jag vill ha koll på vad den kostar lite så, men också färdarten blir ändå så att jag kan säga att E90 där, den ligger på bara 1% ljug faktiskt. Mm-hmm. Alltså jag tror den skönmålar verkligheten med 1% från mot pumpen då, vad vi får fram där. Så det här är ganska bra belägg för att kunna säga, tror jag.
Wow, väl underbyggd.
Jo, precis.
Fakta. Ja, men vad härligt. Du har kämpat igenom de här frågorna så vi vet lite mer vem du är då.
Ja.
Bilsemestertyp, och då åker du iväg och tittar på rally i din bensindrivna kombi.
Just det, det låter ju så.
Och så ett häfte i hans kvacket där med körjournal såklart.
Ja, så vi har reda på allting. Så.
Och i fortsättningen så kommer du givetvis lyssna på vår podd när du kör.
Ja, det ska jag göra med, för det är ju kul. Precis.
Vi går vidare till nästa avdelning när vi har 3 gånger gasa och 3 gånger bromsa. Hette nog 3 gånger hissa och dissa i första episoden. Där mest kom jag på att det var mycket roligare att heta gasa, bromsa.
Gasa, bromsa.
Så jag kan börja med min nummer 1 och sen går vi över till dig och så kör vi lite dynamiskt fram och tillbaka. Nummer 1 på min då, Joakim Dyredans gasalista den här veckan, blir att STCC-namnet är tillbaka för elitserien i svensk racing. Vi har ju haft ett mellanår här med TCR Scandinavia och STCC gick i konkurs och sådär. Nu är det tillbaks. Namnet är uppköpt och en ny promotor i form av Micke Bern, tidigare Micke Olsson, STCC-förare, har gått in och ska ta och styra upp verksamheten i promotionsyfte. Greger Petersson är fortfarande kvar till viss del, men ung och hungrig Micke Bern kommer nog att styra upp STCC-cirkusen, tror jag. Kanske inte till fornstora dagar, det kommer att bli svårt, men en bit på vägen.
Ja, men en bit på vägen. Namnet var ju bra som tusan. Ja, det har ju satt sig, så att det låter ju rätt. Det var ju lite mellanårskänsla nu.
Jag har haft för mycket sådana där med när vi hade TTA-serien och allt det där också. Nu vill vi ha en lång och konsekvent svensk elitserie i racing.
Ja, kul.
Ja. Nummer 1 på Micke Jonssons lista.
Där står faktiskt tyska bilister.
Oj!
Ja, jag vill tycker de förtjänar att nämnas, alltså att de kör väldigt bra i Tyskland jämfört med alla andra länder jag har kört bil i alla fall. Visst, det kanske inte är som för 20 år sedan eller så att de har börjat slappna av lite, men ändå jämfört med oss. Typ det du nämnde innan med mittfilskörning och sånt, alltså det är en helt annan disciplin, och de blinkar när de byter fil, de blinkar när man ska blinka, alltid, och det gillar jag.
Ordnung.
Ja, visst, alltså, och de, när de kör bil så kör de bil alltså. Och de har väl liksom lärt sig det, och det går ju fort på autobahn och så, men om man är koncentrerad så är det ju liksom bättre än att man bara slappnar av och gör något annat liksom under fartgränsen där. Jag gillar deras synsätt, och jag blev tårögd den gången när jag såg liksom 5 bilister i en korsning som skulle vänstersvänga i en fil där man måste svänga liksom. Alla hade blinkersen på. Det kan du inte se i Sverige någonsin, alltså, tror jag aldrig har
stort ögonblick.
Ja, exakt. Och jag vet, det är rätt, för någon gång så hamnar du i en fil där du också kan köra rakt fram och du liksom slutar tänka, alltså. Om du alltid blinkar när du ska, så gör du det även då när du minst anar att någon hade nytta av det. För det är det liksom, det blir ju smidigare. Man slipper slå av på takten för att, du skulle av här. Då hade jag inte behövt gå ut i vänsterfilen till exempel, motorväg, och bromsa för han som kommer där. massa sådana små situationer. Eller korsningar, man står och väntar, det är ju klassiken. Mm. Jaha, du skulle in där, tack. Och
kunde så, du visa? Din BMW har blinkers?
Oj, oj, oj.
Oj,
ja, den är nog den mest använda, tror jag. Ja,
bra. Undantaget som bekräftar regeln.
Ja, jo. Ja, just det.
I diskussionen då om att BMW-förare aldrig blinkar.
Ja, nej, det stämmer.
Well. Vi lämnar den. Mm. Och ta nummer 2 på min gasa-lista. Och det blir break-by-wire-tekniken i Volvos laddhybrider. De har ju bytt här, nu när de introducerade sina mildhybrider, B4 och så vidare, så märkte vi att det var bra bromsar, eller bra pedalkänsla. Långt mycket bättre än vad de har haft i sina laddhybrider innan. Där det först har varit regenerering när du trycker ner bromsen, och sen så kommer du åt de fysiska skivorna, så att säga.
Ja, just det.
Och då har det alltid gett ett litet ryck, speciellt vid kökörning och sådär.
Ja, övergången där.
Mm. Exakt. Osmidigt system. Nu med break-by-wire-tekniken så har de lyckats lösa det här fantastiskt, tycker jag. En jämn, bra pedalkänsla, inget ryck eller blir inga hastiga inbromsningar, utan fin känsla hela vägen. Så att break-by-wire på laddhybrider, mycket bra. Just Volvos.
Ja, bra. Mm. Viktigt för känslan liksom.
Mm. Nummer 2 på Micke Jonssons gasalista.
Där står faktiskt laddhybrider. Och ja, jag menar, jag tänkte på det när jag körde den i morse, att på el där, att ja, det här går ju lika bra som en elbil just nu. Alltså, och skulle jag inte kunna ladda upp bilen, så kan jag köra vidare på bensindrift. Alltså det är väldigt, det behövs liksom för att man ska få en smidig övergång till elbilar. Som vi givetvis, det är någonstans som det blir i fjärran liksom. Så. Men just nu, innan det är utbyggt och innan batteri, liksom, tekniken är så att det blir riktigt smidigt, för även de bästa, ja, man måste ju ändå tänka sig för laddstoppen, så är det en bra kompromiss helt enkelt. Men då vill jag ju säga de som går lite längre. Alltså de första, speciellt ja, Mercedes till exempel, gick ju pinsamt kort. Då sabbar det ju. Men 5 mil uppåt, varför inte 10? Alltså det borde ju komma. Då kör man ju elektriskt i veckan, och sen till farmor, farfar, mormor, morfar, sommarstugan eller vad det är, till helgen så kan man puttra igång bensin liksom. Och sen om 5-10 år när batterierna, så då kan vi byta till en elbil. Och visst, ska du bara köra city, men man behöver liksom inte 2 bilar på samma sätt. Har man det, då kan man ju ha en elbil som man kör i stan, och sen en kombi då som bensin, diesel, kör långt med. Men laddhybriden är ju lite 2 bilar i ett, på ganska smart sätt.
Mm. Okay.
Ja, jag tänkte så.
Ja, det är bra. Nummer 3 på Joakim min då, gaslista här, eller gasa och hissa lista. Det blir en Mercedes AMG A35 4MATIC. Vi hade med den i test i nummer 19 2019, och till och med på omslaget så stod det "jag är kär, Joakim".
Ja, det gjorde det.
Ja, det var mitt första nuna på omslaget, och så blev jag kärleksförklarad med en Mercedes AMG.
Ja, just det.
Så kan det gå. Mm. Det var faktiskt den mest kompletta hot hatchen, eller GTI-bilen, i år. Och Mercedes har ju inte liksom legat på latsidan här, utan släpper även en AMG A45 nu med ännu mer kusar. Den tror jag är lite over the top, men A35-man, den var perfekt i allt.
Precis, bra, lagom.
Ja, bra styrkänsla, bra fyrhjulsdrift. Visst stötig, absolut, men det är ju lite av konceptet med att köpa en GTI. Och bra ljud i den där motorn och grejer, så att ja, det var en aha-upplevelse. Mycket högre än vad förväntningarna var från början, infriades. Och nu blir det ju vinter, tänkte en sån där på en sjöis med lite dubbd däck på det, och gärna sån här lappig dubbar.
Absolut, ja.
Wow.
Hur roligt som helst.
Ja, det kommer bli en bra vinter om vi lyckas sy ihop det där.
Ja, just det. Just det. Mm. Jag har ju missat den tyvärr, men jag ser fram emot att köra.
Jag hoppas vi tar med den i vintertest.
Ja, just det. Ska vi snickra på.
Mm. Nummer 3 på Micke Jonssons hissa-lista, eller gasa.
Ja, det såg jag här bara för en halvtimme sedan, att 2C Coupé, den nya, får bakhjulsdrift. Det var väl skönt att läsa det i alla fall. Men vi har ju då gått över från bakhjulsdrift till framhjulsdrift på 1C. Och jag såg även nu här på 2C Grand Coupé som presenterades nyligen. Och då tänker man, jaha, hur ska det bli för den vanliga kupén och sen i förlängningen M2 och så vidare. Det går ju liksom inte. Nej, okej. Det var tydligen bekräftat så av våra kollegor på webben att den blev bakhjulsdriven. Det tycker jag var en positiv nyhet.
Ja, nu kan du sova lugnt.
Ja, alltså liksom någonstans. Jag förstår att de testar olika år att en bil som ett-serien kommer att sälja kanske till och med bättre framstriven, bättre utrymme och så vidare. Men någonstans, man får inte släppa på. Ja, när vi snackar design, den får ju helt andra proportioner bilen när den är framhjulsdriven. Man behöver ju en annan viktfördelning och så. Så att man får det här långa överhänget som BMW aldrig har haft. Alltså så den ser ju knappt ut som en BMW när man ändrar, gör en sån drastisk förändring från sidan sett liksom. Så att då har ju 2C Coupé i alla fall möjligheten att få se ut som en klassisk BMW liksom. Mm. Så,
lite som din gamla 2002.
Ja, just det. Kolla överhänget på dem. Det var inte långt. Så att och så vidare, alla tre ser så. Men helt plötsligt, ett sen ser ju mer ut som en Golf eller A-klass i proportionen. Så. Men då kan ju då kupén behöva inte bli sådär. Mm. Utan ser ut som en...
De har som gjort en bil ska se ut.
Ja, lite så. Nej, jag tycker det var kul att se.
Nu ska vi vara kritiska istället. Vi ska gå över till vår bromsalista här. Tre dåliga saker, eller saker som vi stör oss på i allmänhet. Nummer ett för mig är de nya registreringsskyltarna, eller de nya registreringsnumren då. Med den där bokstaven på slutet som ersätter siffran nummer tre. Inte bara för att det inte är så snyggt, rent grafiskt, utan de går ju banne mig inte att lära in i huvudet.
Nej.
Ibland har man behov av att lära in om man ser någon smita från en trafikolycka eller vad som helst. Det finns situationer där man, eller framförallt om man ser en snygg bil som man vill ringa och kolla om den är till salu.
Ja, just det.
Jag har försökt. Det var ju mycket enklare innan. 1, 2, 3.
Alltså, ja, det var liksom en melodi där. Men det hackar till nu med bokstav.
Ja, det hackar fullständigt i skivan.
Jo, precis. Vi slår ju in alla testbilars reggplåtar och på Transportstyrelsen i samband med tester. Då. Mm. Det är liksom att märka. Ja, just det. Och så en bokstav där igen. Mm. Ja, nej, det ligger inte lika snyggt. Nej, men de var väl tvungna.
Ja, det var slut på kombinationen helt enkelt.
Ja. Mm. Mm.
Nummer ett på bromsalistan, Micke Jonsson.
Där har vi... Ja, just det. Yrkesförare som inte blinkar har skrivit.
Många blinkers idag.
Många blinkers. Jag tänkte inte på lite, jag snackat mycket om blinkning. Men alltså herregud, om det är ens jobb att köra bil, då tycker jag att man ska liksom ha någon sorts heder i det. Eller vad heter det? Alltså en känsla och en stolthet, yrkesstolthet heter det. Mm. Att det här ska jag banne mig bli bra på. Och om man då liksom bara slarvar med allt möjligt... så att trafiken, och bidrar till att trafiken flyter sämre. Jag menar, nej, så kan du inte köra. Alltså, du ska ju vara den som bidrar till att det blir bättre. För folk, det är ju så många yrkestrafikanter i stan, så man, de folk, vi andra tittar ju på dem. Liksom. Alltså, man gör ju som de andra. Så att, för skjutningen, alltså, åk till Tyskland och titta hur de kör, och så gör det likadant.
och bli tårögd.
Ja, precis. Det vill jag ändå ha sagt en gång.
Det är bra, jag har fått ut. Nummer två på min bromsalista. Nu kommer jag ju få på pälsen här av många svenskar. För det är svarta bilar. Det är förutom att pressbilar som är svarta är extremt svåra att fota och få bra på bild i tidningen. Utan det här ligger mer på mitt privata plan. Att jag tycker alla former försvinner. Den är säkert jättevacker när den står i hallen där och är nypolerad. Men det räcker med att du rullar ut på sommaren. Våren har vi pollen, sen så kommer vägdammet, och på vintern ska vi inte prata om, då blir det så trist och tråkigt.
Ja, det är svårt att hålla rent.
Jag har haft
två stycken svar.
Ja. Men folk fortsätter att välja svarta bilar. Och dessutom, om man har läckra detaljer på karossen, kanske som en kolfibervinge eller ett element på framskärmen i kolfiber, eller det är populärt med svarta backspeglar och sånt. Då försvinner ju det.
Ja,
allt blir ju bara svart.
Mm, mm.
Så att som ägare av som mest 7 gröna bilar på en gång, tror jag. Så
just
att jag kanske inte har talan här, men våga mer färg.
Ja, nej, jag förstår vad du menar. Det försvinner lite. Man kan ju ibland se modeller som man mest sett i svart, och sen får man se en röd, och så oj, har den sådana förändring, luftintag där och lite så.
Exakt.
Det som du säger, det kommer fram bättre. Det är väl att köper man begagnad, så man väljer ju efter mil och för ägaren och att den är servad och så vidare. Då kan det ju bli svart.
Men det, men det är sagt, säkert begagnat kort är det. Så här, jag bara, ja, men jag köper en svart för det vill alla ha.
Jo, vi,
men,
så,
vi måste bryta det mönstret.
Vi ska vara så säkra i Sverige, liksom, andransvärld, så det är tråkigt liksom. Med detta sagt så har jag ju själv spesat en smart svart.
Smart av alla bilar.
Ja.
Ja, som du kan få i alla möjliga häftiga.
Precis, men den var ju silver på det här Tridionet.
Tridionet.
Ja, precis. Och jag valde gula säten för det stack ut liksom. Bröt av.
Mm.
Det var inte så många som gjorde det, men jag såg en sån på stan och sen tänkte så ska min bli också. Mm. Och jag tyckte den blev cool faktiskt.
Mm. Mm. Var den ren?
Jo, jag tvättade den ganska ofta.
Mm. Bra. Vi går vidare. Du ska bromsa och dissa.
Yeah. Ja, då tänkte jag säga billiga däck.
Mm.
Vill jag dissa. Alltså, herregud. Ska du spara på någonting så gör du inte på däcken. Men det är faktiskt, det förekommer fortfarande och inte minst bland tjänstebilar och på det sätt de säljs när då leasingbolagen och sånt ska ta fram, ja vi måste ha vinterdäck också till billigast möjliga vis liksom, det står i kontrakt och så åker de till däckhandlaren och nappar liksom både på de billigaste fälgarna, det är ju ett kapitel för sig egentligen, men däcken då som verkligen är en säkerhetsgrej, jag fick ju något mail här och från en tjänstebilist, jag tror då, ja det var 5C de hade företaget, alltså helt nya femman och flera stycken. Och han hade ju aldrig hört talas om märket där, det var ju Goodride, vinterdäck.
Mm.
Sa jag, alltså kinesiska lågprisdäck har ju aldrig hävdat sig i däcktest, alltså de kom ju sist helt enkelt. Alltså, så att, här beställde de liksom bilar för uppåt 500 000 och så väljer man däck sen i slutändan på billigast möjliga vis och liksom slänger bort all säkerhetstänk och alla testtimmar som ligger bakom framtaget av en ny modell liksom.
Mm.
Det är helt, ja, så där får man inte göra helt enkelt. För det, och jag sa till honom, säg att alltså, ni får ju sämre bromssträcka, längre bromssträcka än en 20 000 kronors bil i trafiken som har nya däck från någon bra tillverkare.
Mm.
Vill ni ha det så liksom? Nej, för det är ändå av säkerhet. Det är ju därför man kör nya bilar. Liksom.
Ja, absolut.
Bland annat.
Det är ju undanmanöver, det är broms, det kan vara släpp under acceleration, det är liksom problemen hopar sig.
Ja, precis. Så att det, nej, det får man inte. Och köper man en billig bil, nej, fortfarande ska däcken vara bra. Alltså det blir egentligen ännu viktigare. Har du ingen krocksäkerhet? Alltså jag köpte ju mina vinterdäck till 106 rallyn där med väldigt stor omsorg. Jag väntar ju in ett kontinentaldäck tills det fanns i min dimension, det testvinnardäcket liksom. Och vilket däck det var, vilket grepp. För jag menar, har en krocksäkerhet ska jag i alla fall kunna bromsa lika bra som de
var. Ja, det var inte fem stjärnor Euro NCAP.
Nej, det var det ju inte va, liksom. Så att, nej, köp bra däck. Sen behöver det inte vara något visst märke. Alltså, det finns ju, jag tänker på Nankang som är en väldigt stor kinesisk tillverkare.
Mm.
De har ju spottat upp sig så. Så gör ju till och med R-däck som är helt okej.
De är populära på banträffarna.
Ja, precis. Mm. De skulle lite nyfiken på att testa faktiskt. Så det är inte det att det måste heta Michelin eller Pirelli eller så. Men kolla vad du kör på för däck i alla fall.
Korrekt. Punkt nummer 3 och sista för mig här på min bromsalista den här veckan är enkelriktade gator där cyklister är undantaget. Nu kör jag ju förhållandevis lite in i stan, tack och lov. Men nu när man gör det och så kommer man på enkelriktade gator och jag ska inte säga att man sänker koncentrationen lite, men man förväntar sig absolut inte att få ett möte i alla fall.
Nej.
Och så kommer de här cyklisterna och så har de en sån här stor matkartong på ryggen för att de kör för något ätbolag eller så. Och sitter och tittar ner på sin karta på styret eller någonting. Nej. Visst, man ska underlätta framfarten genom stan, men det är enkelriktat av en anledning och cyklister är ju rätt snabba.
Ja,
så
precis.
De kommer fort in på enkelriktat. Liksom.
Det känns inte som de behöver hjälp att liksom bryta mot regler eller liksom hur alla andra trafikanter kör. Det känns ju som ett riskmoment redan där, måste jag säga.
Ja. Vi bryter där på den. Vi går över till din sista bromsa, Micke.
Ja, då har jag skrivit Le Mans 2019. Då menar jag att det var en deltagare i LMP1H, som hybridklassen heter.
Ja.
Och det är ju synd. Och då ska vi inte skylla på Toyota som var de enda. Liksom. De hade ju ingen att fightas mot i sin exakta klass.
Mm.
Och jag tycker det är så synd på sån legendarisk tävling att det ska gå så långt så de inte hade någon att möta. Så jag bara tänkte, det var en besvikelse.
Mm, vi kan inte riktigt skylla på Porsche heller, för de har gett oss den underbara 911 RSR i GTE-klassen.
Ja, just det. Så att GTE-klassen var ju rolig att följa.
Oh, ja.
Det var ju den man tittade på. Mm. Men det var ju häftigt då när Audi och...
Peugeot.
Ja, precis. Även på Peugeot-tiden. Ja, när jag var där så var det ju Toyota, Audi. Mm. Och sen Porsche kom in. Alltså, härliga bilar och hybrider och teknik. Det kändes liksom framåtskridande och fränt. Det blir liksom häftigt att ha en hybrid helt plötsligt.
Och det, för mig spelar det ingen roll om det är samma koncern. Alltså, de kör med Bentley, Audi och Porsche... kan kanske vara lite samma saker under skalet, men bara man får en upplevelse av fler märken.
Ja, exakt, det måste ju vara. Och så, ja, de avslutade sina projekt, Audi och Porsche, och så det, de har ju bidragit till Fren Racing och Toyota också, så det är ju alla andra som ska ta åt sig som inte, men det är ju inte billigt det där förstås, men ja, det var ju synd. Nu ska det visst vara något nytt reglement om 2 år, tror jag, där de ska gå ändra på rätt så rejält. Jag tror det är sådana hypercars som ska vara basen. Alltså typ Koenigsegg och så här.
Just det.
Det kan ju bli riktigt häftigt. Det, så...
det kanske filas för fullt på en sån i Ängelholm. Det har det gjort förut, så att... Får se. Vägen till Le Mans.
Ja, just det.
Är lång. Ja, vi har klarat av hissa och dissa, eller gasa och bromsa som de egentligen heter. Och i förra podden så efterlöste jag en läsarfråga. Och det har vi redan fått faktiskt från Gustav Löf, 17 år, mycket välformulerad i sitt mejl här och med en ytterst adekvat fråga. Gustav skrev så här och frågade hur det fungerar med de här utsläppsrätterna mellan Tesla och FCA, alltså Fiat Chrysler-koncernen. Hur de har kunnat gå ihop och så här. Och jag vet inte vad vi ska... Det är väldigt intressant.
Ja, det kan man undra. Kan man...
Ja. Det är så här, att tillverkarna går då ihop i små pooler, så att säga.
Ja.
Det är inte samma sak som en koncern, som Volkswagen-koncernen, utan man går ihop i poolergrupper. I det här fallet får man väl ändå säga att man har lyckats bilda en ohelig allians mellan ett nollutsläppsmärke, och i FCA-fallet då, de har mycket små bilar. De är helt efter vad det är elektrifieringsspåret. De är inte ens i närheten av bollen där eller tåget. Och att sänka förbrukningen på småbilar är ju svårt. De är dyra att elektrifiera.
Dyrt, ja, framförallt. För dyrt mot vad man kan ta ut.
Ja, du kan inte sälja en laddhybrid i den lilla klassen. Nej. Det är alldeles för dyrt. Så de har problem att nå 95 grams målet och får nu då istället göra så att de betalar mångmiljonbelopp. Vi har inga summor på det här, men det rör sig om miljoner euro som betalas till Tesla för att vara med i denna pool.
Ja, det är klyftigt löst av FCA förstås. Men
jag tycker det är lat.
Men det är inte snyggt. Men nej. Det är inte alls snyggt.
Nej. Skärpning där, säger vi. Det är lite diss på den, eller bromsa.
Ja, det är ju bromsa att man får göra så.
Ja, faktiskt.
Liksom.
Men det är ett sätt att köpa sig tid, men det borde man ha tänkt på tidigare.
Ja.
Nej, säger vi till det också, men vi säger tack till Micke Jonsson som var med i podd nummer 2, Bilpodden Automotor och Sport. Glöm inte att följa oss på Facebook, Instagram, YouTube och besök vår webbplats också, automotorsport.se, där vi har bra erbjudande för dig som vill bli premiummedlem och få en digital prenumeration. Vi är tillbaka nästa vecka igen med ytterligare en ny medlem från redaktionen som ska få gå igenom de här bilfrågorna.
Tack själv, Joakim.
Tack mycket. Och Joakim Dyredand säger tack för den här gången.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.